Det här avsnittet av Paripixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt. Fysisk butik i Norrtälje eller på webben spelochsont.se. Julen är förbi. Kanske var den så där för många. Jag tänker, det är ju inte alltid man får det man vill ha julklapp, eller hur Filippa?
Nej, men så är det ju. Du fick väl typ samma film 2 år i rad?
Batman
eller
och Robin.
Av
Batman,
en äldre släktig.
Batman och Robin på VHS. Fick,
var den bättre andra gången? Eller den var lika dålig?
Jag har dragit den historien i podden så många gånger förut. Ja. Min stackars mormor gav mig samma videofilm 2 jular i rad.
Ja, så kan det vara.
Hemskt, hemskt. Men jag tänkte så här annars. Om man inte är nöjd, då finns ju Spel och sånt. De har alltid öppet. Nästan alltid har de öppet. Man kan åka dit och eller bara gå in på nätet och beställa det där som man kanske inte fick i julklapp. Så man tänkte så här, det här skulle jag ju ha fått.
Precis, och där har du ju garanterat bra priser.
Ja, som alltid. Som alltid. Ett annat möjligt scenario är ju att mormor eller tant Ulla kommer förbi nu mellan dagarna. Och du vill därifrån, va? Så varför inte dra förbi Spel och sånt så fort som möjligt nu? Plocka på dig ett kul brädspel och stäng in dig i ett hörn med glada farbror Göran. Du vet, han den här sköna farbrorn som man kan umgås med när det är släktträff.
Som har tagit ett glas för mycket.
Exakt.
Eller 15 glas för mycket.
Exakt.
Ja.
Ta med dig Göran, stäng in dig i ett hörn med ett fräst brädspel och bara liksom surfa förbi de här jobbiga familjetillställningarna som ofta uppkommer i jul och i mellandagarna här.
Ja, men så är det. Det var en bra idé.
Så jag tänker det också. Spel och sånt, de finns där för dig. Precis som världens bästa familj. Liksom. De finns där. Så som vanligt riktar vi ett stort tack till våra goda vänner, familjen, på Spel och sånt.
Tack så mycket.
Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 207 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar. Jag som pratar heter Robin och mitt emot mig sitter som vanligt min fru Filippa. Hej!
Hej!
Och sådär. Wow! Yeah, nu är vi igång! Hej på er!
Ja, hej på dig!
Jag vill bara säga så här, disclaimer.
Aha.
Jag vet inte när det här avsnittet släpps.
Okej. Okay.
Vi pratade i förra avsnittet om att så här, vi har varit magsjuka och du vet så här... Du hade inte blivit magsjuk än. Och jag hade inte
var
blivit...
Var det så?
Ja, yes. Och jag hade inte blivit sjuk än.
Nej.
Det resulterade ju i... Alltså, om vi tar vid i den här följetongen...
Det här är nästan trigger warning.
Ja, du blev magsjuk.
Jag blev jättemagsjuk.
Timmar efter avsnittet spelades in. Och jag åkte på en influensa och låg i sängen i en vecka.
Ja, alltså hela vår familj blev ju dåliga i magsjuka, utom... Du gick ju bara och väntade på att du skulle bli dålig.
Liksom. Det är så ångest jag hade. Bara,
jag
när som
det.
Helst kommer jag spy.
Man har ju så här liksom, fantomsmärtor nästan. Liksom,
och fantomkramper, bara,
liksom. Nej, nu kommer det. Men det kom aldrig. Men någonting annat knackade på och en superinfluensa drabbade dig.
Ja, det var fruktansvärt. Alltså.
Ja, men du har liksom inte varit vid liv typ.
Nej, verkligen inte. Och därför är allting försenat som vanligt. Det är
som
så.
Vanligt.
Det är som med Paripixlar. Ja, vi släpper alltid avsnitt sent.
Paripixlar i juletid. Ni vet ju hur det är. Julstök och strul.
Det är så. Och det är just det här, den som väntar på något väntar...
Alltid för länge.
Jag vet, men det där är liksom så här, det är så här floskler som i Paripixlar liksom inte... De orden betyder ingenting längre, för vi har utnyttjat de orden så mycket. Ja, avsnittet, det kommer när det är färdigt.
Men vet du, alltså jag tvekar inte en sekund på att våra lyssnare vet det vid det här laget. Vi har sådana trogna lyssnare. De vet hur det är. Och de är också småbarnsföräldrar. Och alltså verkligen, det här har vi inte varit särskilt sjuka den här vintern.
Jag vet inte.
Det är
jag tycker bara sen mycket. Alltså sen covid som har varit mer sjuk än någonsin.
Ja, men du vet, det är ju som när man liksom loggar in på barnens typ så skolapp liksom. Då är det så här, nu går det löss. Och sen liksom en kvart senare, nu går det magsjuka.
Jag vet.
Och nu går det här. Man bara, ja, nu är det kärnvapenkrig också.
Ja,
liksom.
Ja, men det står ju för dörren också i för sig.
Ja.
Men jag har bara tagit 2 coronasprutor. Jag kanske skulle ha tagit fler.
Kanske.
Men hur många ska man ha tagit?
Men jag vet inte.
Jag är så här, jag har människor i min omgivning som bara, ja, men jag har tagit min 6. Jag bara... Ah, ja, men...
Det där bara liksom dog ut.
Jag har tagit 2.
Från att ha varit liksom fullskalig panik till att bara så här, puff. Nu pratar vi inte om det.
Nu när jag låg hemma och hade influensa, då tänkte jag så här, har jag fått covid? Och sen tänker jag så här, men är det ens en grej längre?
Alltså, men de
så
här, säger väl att vi, alltså det här ska ju inte bli Parpixlar spekulerar.
Nej, men
det
brukar ju bli man undrar ju bara. Liksom.
Ja, men jag tänker så här att de säger väl att majoriteten av befolkningen har tagit, så vi har ju uppnått någon form av liksom...
Flockimmunitet heter det så?
Flockimmunitet, ja, liksom. Okay. Mm. Och vi hanterar det mycket bättre. Nu är det ju som en vanlig influensa liksom.
Okay.
So they say.
So they say i alla fall. I det här avsnittet ska vi prata om Final Fantasy 6.
Vilket hopp!
Alltså Final Fantasy är ju en serie som... Vi älskar ju Final Fantasy. Så är det bara. Så jag tänkte att nu i så här juletider, mellandagstider eller när det här nu släpps, kan släppas i februari, man vet aldrig. Så man vill ju avsluta året med någonting liksom mäktigt och mysigt och ett spel som jag tror att väldigt många... har spelat där ute.
Absolut. Det här är ju en av giganterna skulle jag vilja påstå.
Mm, exakt.
Plus att vi frågar er lyssnare vilken typ av liksom, avsnitt ni vill att vi gör. Och, alltså merparten svarade ju retrospel. Och det här kan man väl ändå kalla ett retrospel. Liksom. Det är ett Super Nintendo-spel.
Ja, ja.
Och älskat av folk världen över. Mm. Så det är jättekul att vi äntligen har tagit oss an Final Fantasy 6.
Jag har spelat det här förut ett par gånger. Du har aldrig spelat Final Fantasy 6.
Aldrig.
Så att det var kul att det skulle bli kul att höra dina åsikter kring det här spelet. Ska jag dra lite fakta och sånt innan vi går in på story?
Ja, men gör det.
Okej. Regisserat av Yoshinori Kitase och Hiroyuki Ito. Producerat av Squaresoft och släpptes för första gången till Super Nintendo år 1994, men bara i Japan och i USA. Första gången spelet kom till Europa i någon form var dock många år senare, närmare bestämt till PlayStation år 1999, om man inte innan dess hade emulerat spelet, som var väldigt populärt på 90-talet att man gjorde. Värt att nämna här också är att Nobuo Uematsu står för all musik. Tetsuya Nomura fick en lite mer betydande roll i utvecklingen än tidigare. Dessutom så var det första spelet i serien som inte regisserades eller skrevs av spelseriens urfader Hironobu Sakaguchi. Vill du spela det här spelet idag så finns det en fantastisk version till Mini Super Nintendo, eller så kan man lägga vantarna på Pixel Remaster-versionen till PlayStation 4 eller till Switch. Final Fantasy 6 är ett traditionellt japanskt rollspel av den gamla skolan. Vi ska som den unga kvinnan Terra förhindra jordens totala förstörelse och krossa ett ondskefullt imperie som sakta breder ut sig. Med oss har vi våra vänner som vi stöter på längs våran resa. Vänner från alla olika världsdelar och samhällsklasser i den här fantasifyllda världen. Alla har de dock samma mål. Det är dags att ta upp kampen och ge oss ut på en spännande resa. Det här, mina vänner, är Final Fantasy 6. För länge sedan låg världen i ruiner efter det enorma magikriget. I dessa öde landskap upphörde snart magin att existera och föll i glömska. tusen år passerade. Järn, krut och ångmotorer hade blivit återuppfunnet och ett högteknologiskt genombrott stod för dörren. Men det fanns fortfarande dessa vars önskan var att i onda avsikter återväcka magin och senare förslava världen med dess destruktiva kraft. Kan det så vara att dessa nu håller på att återupprepa ett sanslöst och dödligt misstag? Det är oroliga tider. Även om byborna på landsbygden fortfarande sköter om sina gårdar, sjömännen ger sig ut till havs och handelsmännen säljer sina varor på torget, så kan man ändå ana oråd. En oro som snart inte går att ignorera. För var dag som går så flyttar imperiet fram sina spelpjäser och expanderar sina marker, täckta av kallt stål, maskiner och smogfyllda skyar. Deras ledare, den mäktiga Gestall, har som mål att lägga världen under sina fötter, förslava den och omvandla den till en enorm industri av maskineri och mörker. Men vägen dit är inte rak. Rebellgrupper växer sig starkare för var dag och i den undre världen mullrar ett enormt missnöje. Men vem ska våga stå emot imperiet? Rädslan för Gestals generaler är stor bland världens alla kungar och ledare. Ingen vågar ifrågasätta deras frammarsch. Men saker ska snart hända som kommer att tvinga omvärlden att agera och ta ställning till vilken framtid man vill att världen ska gå till mötes. I en snöbeklädd dal blåser vinden kallt i natt. I fjärran ser man ljuset från lyktor. Folket i staden Narche har stängt in sig för att undkomma den vinande snöstormen. I stormens öga hörs tunga fotsteg eka i snön. Tre enorma maskiner vandrar i natten och pulserar framåt. I täten går två av imperiets soldater och bakom dem en kvinna. Hennes ögon är tomma och livlösa, en isande kall blick. Hon minns inte vem hon är, eller var hon kommer ifrån, eller vart hon är på väg. Hennes namn är Terra. Hon kommer snart att vakna upp ur sin trans och inse att hennes liv har en enorm betydelse. Kan hon vara nyckeln till att bringa fred i världen? Innan det är för sent. Ska maskinernas ondskefulla avtryck hinna förstöra världen innan? Kommer den förbjudna och bortglömda magikonsten att återigen frambringa förstörelse? Världar kommer att kollidera och öden kommer att avgöras. Ordning och kaos. Död, förödelse, trolldom och hopp. Megalomaniska monster och galenskap väntar bortom det okända. Final Fantasy 6 är en episk berättelse om kärlek och krig, vänskap, brödraskap och förlust. Det är en saga om hjältemod, gudakomplex och storhetsvansinne. Det är ett äventyr där ångmaskiner och stål ställs emot trolldom och magi när dagarna är räknade.
Ja, nu kan vi ju avsluta avsnittet, för det där var ju en sammanfattning av hela spelet.
Ja, men lite så faktiskt.
Nej, men wow. Jag har inte hört det här introt innan. Wow, Robin, vad fint det var.
Ja,
det var jättefint, verkligen.
Tack.
Jag är imponerad.
Jag gillar att göra sådana där liksom feta,
intron,
lite
liksom
överpretentiösa intron. Jag tycker det är härligt. Det sätter stämningen. Liksom.
Ja, men det gör verkligen det. Det är lite så här radioteater.
Ja, men exakt. Ja. Exakt. Jag gillar att sitta och pyssla med sånt.
Det är fint kul med effekterna till. Och du sitter ju och letar. Jag vet ju det. Liksom, att,
ja, men det ska vara, det ska vara lite
rätt, liksom.
Det ska vara lite teatraliskt.
Ja, men liksom, det är ju det. Och det passar det här spelet. För det är ett storslaget spel.
Ja, det är det. Absolut. Absolut.
Så är det.
Ja.
Alltså, när vi började spela det här spelet. Saken är den att vi har ju försökt oss på det tidigare. Men vi kom inte så långt. Så nu kände jag verkligen så här, yes, äntligen ska jag få uppleva Final Fantasy 6. Så det var ju mitt liksom första intryck, att bara så här lättnad över att nu ska vi göra det här, äntligen liksom. Det är ju ett fantastiskt spel, kan man ju säga bara.
Vi måste akta oss för hur vi säger det, för att jag tänkte på det nu, det kan bli kul om man istället säger att vi har hållit på med Final Fantasy 6. Och inte Final Fantasy 6. Så det är viktigt hur man lägger den där, hur man lägger den där sexan liksom.
Va, trodde ni att vi skulle prata om spel idag?
Vi ska prata om Final Fantasy 6.
Ja, precis.
Väldigt tabubelagt, så att vi ser väl aldrig, tror aldrig det finns. Jo, det finns visst sex scener i Final Fantasy spelen.
Va?
Det gör det.
Jo, i Final Fantasy 16.
Där är det.
Är det ju fullt ös.
Ja, där. Ja. Där.
Fast det, vet du, det funkar inte. Det är lite där, det är cringe.
Nej, jo, det tycker jag inte.
Jo, jag tycker det.
Jag tyckte det funkade ganska bra. Det hade varit värre om det var, det hade varit värre om det var en sexscen i typ Final Fantasy 9. Där liksom alla karaktärerna är så här, det är flodhästar och, och black mages och grejer. Ja, där hade man inte ville ha sexscen.
Vad heter inte Quinoa? Det är det
Quinna
man äter. Quinna Quen.
Ja.
Är ju lite, hen är ju lite sugen
första,
på Vivi.
Alltså, jag skulle säga så här, det är nog den första icke-binära spelkaraktären som jag kan tänka på. Jag kan inte tänka på att det fanns någon tidigare än en Quinna.
Nej.
Quinna Quen.
Jag tycker också det. Men Kupo?
Mog.
Nej,
jag vet
är de
inte. De är nog bara könlösa liksom.
Ja, men de
är
kanske icke-binära. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Vi får fråga dem någon gång. Final Fantasy 6 i alla fall. Mitt intresse för JRPG började med Final Fantasy 6. Fast jag aldrig ens spelade det när det begav sig. Utan jag läste ju bara om det i Superplay.
Oh, jag kan tänka mig det.
Tobias Bjarneby på Superplay skrev ju långa artiklar om Final Fantasy 6. Och man, som svensk kunde man bara sitta där och dregla och liksom.
Men hur var det liksom? Gick det att få tag på det liksom?
Det gick ju att importera.
Ja.
Men att importera ett Super Nintendo-spel 1994-1995, det gick, men det var väldigt dyrt.
Men du hade typ koll på det ändå? Du visste att det fanns?
Ja,
liksom.
Ja. Jag var jätteintresserad, för jag såg den här coola anime artworken i Superplay. Och vart så här, någon dag ska jag spela Final Fantasy-spelen. Det var liksom, det var liksom min stora dröm. Och sen så,
och kombination med Amanos fantastiska artwork. Liksom.
Exakt, exakt. Sen kom ju Final Fantasy 7. Och det var i samtida med att jag började liksom prova emulatorer. Så att jag spelade Final Fantasy 7, sen Final Fantasy 6, Final Fantasy 8, 9. Och sen så, samtidigt som det kom nya Final Fantasy-spel, så gick jag liksom också samtidigt bakåt i backloggen och spelade Final Fantasy 4 och 3 och 2 och
när
1.
När de liksom blev liksom tillgängliga, kan man
exakt
säga.
Exakt. Första gången vi fick det här spelet, Final Fantasy 6 då, till oss i Europa, det var ju till PlayStation 1 då, som sagt. Och då fick man det även med en så här fräsig demo på Final Fantasy 10.
Ah.
Förstår du vad konstigt?
Ja, det är jättekonstigt.
Du fick liksom ett PS1-spel som var en konvertering av ett Super Nintendo-spel med en demo på ett PS2-spel som inte hade släppts än.
Mm.
Jättekonstigt. Första gången jag klarade Final Fantasy 6, det var dock när jag spelade Game Boy Advance-versionen av spelet. Den är väldigt, väldigt bra faktiskt.
Men hur många versioner finns den på egentligen? Det finns ju på en hel del fem, collections också. Ja,
jag tror att det är fem olika versioner. Mm. Om man tänker på att det liksom är grafiska skillnader eller att man har lagt till eller tagit bort saker ur spelet, då är det fyra eller fem olika versioner som finns där ute. Men vi har spelat Super Nintendo-versionen och Pixel Remaster-versionen på Nintendo Switch. Det är de versionerna som vi har spelat.
Precis.
Men som sagt, jag har spelat det här spelet förut. Du har inte spelat det. Det skulle bli jättekul att följa med och höra vad du tycker om Final Fantasy 6. Som är liksom... Det är ju en milstolpe i Squaresofts guldålder. Det första stora Final Fantasy-spelet. Liksom.
Och man kan ju säga så här att alltså, väldigt många anger ju Final Fantasy 7 som sitt absolut favoritspel.
Vilket
genom
är
alla...
helt rätt. Ja, men
du och jag tycker ju det. Liksom. Men lika många är ju liksom anger ju Final Fantasy 6 som sitt favoritspel. Vilket gjorde att jag hade väldigt, väldigt höga förväntningar på det här spelet. Men jag visste inte... Jag visste ingenting om spelet.
Nej.
Jag visste bara, ja, men det är Terra. Jag hade spelat liksom de första timmarna liksom. Men ingenting annat visste jag.
Vi kommer ju spoila lite av storyn i spelet. Inte allting, men lite grann. När vi pratar story senare. Det var det som jag kände var det roligaste att se dig uppleva. Det var liksom, hur ska du ta de här storybitarna?
Mm.
Liksom. Både de dramatiska och de lite roliga, mysiga stunderna. Liksom. Hur kommer du ta de scenerna? Det var det som jag tyckte var roligt med det här.
Precis, för man kan ju säga så här, vi ska ju diskutera det senare i avsnittet, men det spelet överraskade mig på många sätt.
Gjorde det? Överraskade dig?
Ja.
Bra.
Men ändå, jag ska ändå säga både bra och dåligt.
Oj.
Ska jag ändå säga.
Spännande.
Ja, men
det här ska bli kul. Det ska bli kul. Ska vi ta saker i vanlig ordning och inleda med att prata lite om grafik och presentation. Då. Grafik, musik, allt sånt där. Då. Det här är ju som jag sa då guldåldern för japanska rollspel. Slutet på 16-bitars eran och början av nästa era som då var liksom PlayStation 1, Nintendo 64 och Sega Saturn. Jättevacker pixelgrafik med stor variation på miljöer. Första gången man kommer in till Phantom Forest till exempel. Samt alla platser som har de här vackra bakgrunderna. När man går runt i bergen i Narche och ser liksom byn lysa där nere liksom i de här, bland de här snötäckta bergen och det är natt.
Väldigt atmosfäriskt.
Ja, men det är jätteatmosfäriskt och mäktigt hur man lyckades skapa en sån fantastisk värld. På 16 bitars på Super Nintendo. Men man ser ju här också att det här är slutet på Super Nintendo-eran. För kolla, jämför Final Fantasy 4 med Final Fantasy 6. Jämför grafiken.
Ja, det är jättestor skillnad.
Visserligen är Final Fantasy 4 tänkt att vara ett NES-spel. Det är liksom ett boostat NES-spel. Men skillnaden mellan 4 och 6 är ju så brutalt stor. Man hade verkligen lärt sig arkitekturen för att göra... arkitekturen, hur man byggde ett vackert spel på Super Nintendo vid det här laget då.
Gud ja, alltså det här är ju peak 16-bitars kan man verkligen säga.
Ja.
Och jag tycker att grafiken och allt man liksom ser, det är väldigt, väldigt charmigt, det är väldigt detaljerat. Jag älskar miljöerna, jag tycker att de är väldigt varierande. Det är ju viktigt i rollspel liksom att det är varierande miljöer. Jag ska säga en sak och det är att jag har alltid avskytt grottmiljöer i spel.
Jävla tråkigt.
Jag är inte jätteförtjust i de här grottmiljöerna heller. Jag tycker att allt är bara så brunt och grått. Och man bara, det är svårt att orientera sig. Och man bara, var ska jag någonstans? Och så här, det här spelet är ju fenomenalt duktigt på att använda sig av typ så här parallax-scrollningar och djup.
Mm.
Det är flera olika lager. Mm. Men i instängda grottmiljöer så funkar det inte.
Förgrunder och bakgrunder.
Ja, exakt. Det är många gånger som man ser inte att okej, jag går under en bro nu. Mm. Liksom man tror att det är en vägg bara, till exempel.
Men apropå tråkiga spelmiljöer. Berg och grotta är skittråkiga. Men vet du vad det tråkigaste är i tv-spel? Det absolut tråkigaste. Det är inte vattenbanor.
Uh-huh.
Kloaker. Fy fan vad det är tråkigt.
Det är bara en instängd labyrint.
För att kloaker kan bara se ut på ett sätt.
Ja, eller hur?
Det finns ingen variation.
Nej. Nej.
Kloakerna i Resident Evil ser ut som kloakerna i Final Fantasy 7.
Ja.
Och de ser ut som kloakerna i valfritt annat spel. Alltså kloaker kan bara se ut på ett sätt och det är så jävla oinspirerat. Fan, jag hatar kloaker i tv-spel. Fy fan, vad det är så jävla man...
Åh! Vill du se typ ett par rosa kloaker? Eller vad vill du ha?
Jag vet inte. Disco-kloaker kanske.
Ja, disco-kloaker.
Vad fan som helst.
Alltså ett plus liksom till det här spelet, det är ju att vi faktiskt... Startmiljön är ju inte liksom guld och gröna skogar på...
Nej.
Det är sommar och det är gröna ängar liksom.
Du är en pojke som vaknar upp i en skog.
Precis, och så börjar med att du ska hitta 5 äpplen till tanten i huset bredvid och sen så kommer en fiende och helt plötsligt är det på ett äventyr.
Ja.
Nej, utan här kastas vi ju in direkt i ett liksom megaproblem.
Ja,
liksom.
Precis. Vi kommer in i mitten av ett narrativ.
Ja, men det här är ju ett avsnitt i Game of Thrones liksom, förstår du? Det är så här, på en gång, bara pang, in i den här gruvbyn liksom som är snötäckt.
Mm.
Det är så sjukt atmosfäriskt och inspirerande. Man blir på en gång indragen. Det känns så jäkla oinspirerande att börja alla JRPG:n på samma sätt.
Gröna skogen.
Ja, men det är det. Gröna sommarskogen. Liksom. Det är så tråkigt. Och jag kan säga att 9 av 10 JRPG:n startar så.
Ja, exakt.
Men
exakt.
Inte Final Fantasy 6.
Ja, men här, det som jag sa, det känns som att du kastas in i mitten av en berättelse.
Exakt.
Och du får lära dig under spelets gång om vad som har hänt innan och vad som kommer hända efter.
Ja.
Man är liksom mitt i någonting redan från början.
Exakt.
Och det tyckte jag var... Alltså så här, bara den här öppningsscenen. Oh. När man går över det här snöfältet.
Liksom?
Första gången jag såg det, jag bara så här, vad fan, vad är det här?
Så rullar liksom de här inledande texten som beskriver det kriget som pågick för 1000 år sedan.
Ja.
Liksom. Och, alltså det är så... Man blir indragen i det på en gång.
Det är sjukt hur de lyckades få... ett spel så cinematiskt redan på ett Super Nintendo.
Ja.
Att man har de här maskinerna som går över snöfältet, man har Terra's theme som går och sen står det så här, produced by Nobuo Uematsu eller så här, music by Nobuo Uematsu liksom, man alltså bara säger wow, det här är, det är som, det är som att se en film fast på Super Nintendo. Det är så himla magiskt och vackert och det är den bästa öppningssekvensen på ett tv-spel någonsin.
Ja, men faktiskt, jag håller med. Jag tycker att det är alltså imponerande och pampigt.
Mm.
En sak som jag känner ändå är liksom så här, det här är ett Super Nintendo-spel. Det är att allt är väldigt fyrkantigt och symmetriskt. Allt är symmetriskt.
Ja,
alla hus du går in i är symmetriska. Liksom.
Mm.
Så du vet att okej, nu har jag utforskat den högra, eller så här, västra flygeln och nu är den östra flygeln, den ser exakt likadan ut. Det tyckte jag var lite tråkigt. Jag vet inte. Det är en sån här petitess.
Ja, det är verkligen en petitess alltså.
Men det sånt gillar jag inte.
Mm. Nej, men jag förstår vad du menar.
Ja.
Min favoritplats i det här spelet är ju typ så här Fantomskogen, alltså Phantom Forest.
Mm.
Norsche, det är också platsen där spelet inleds.
Och vad heter det? Ghost Train.
Ghost Train också.
Ja,
alltså fantastiska platser. Sen har vi ju staden Soso.
Ja, den laglösa staden.
Det här är så kul för att den här staden påminner mig väldigt mycket om Final Fantasy 7.
Ja.
Det är den första förorten vi har i ett Final Fantasy-spel.
Precis, för det är ju ändå en fantasy-värld med riddare, det är magi, det är liksom...
Och sen kommer vi till så här crackstad.
Ja, det bara ligger en död kille på gatan. Ja, det första man ser när man kommer in bara...
Men
vad är det här?
Det är också så här...
Detroit.
Det är verkligen en crackstad fast ur synvinkeln från en japansk herre. Så att det ligger döda och utslagna människor på gatorna överallt. Och så är det så här fräck, så här, knäpp med fingrarna musik. Så
det är lite så här Rotting Pizza, Final Fantasy 7.
Ja, men det är också så här, det är lite gangster, va?
Ja.
Det är lite farligt det här med knäppa fingrarna.
Ja.
Det är farligt.
Det är farligt.
Vet du, förresten, alltså det här är så märkligt. Vi har ju problem i Sverige med amfetamin.
Jaha.
Ja. Alltså Gävle ligger typ i någon så här topplista i EU som så här mest amfetamintäta städerna i hela Europa.
Va?
Gävle.
Är det sant?
Vad fan gör de i Gävle?
Va?
Hur kan det komma sig?
Kanske ha någonting med bocken att göra.
Vet inte.
Kan inte
någon, vi måste ju ha lyssnare i Gävle. Vad beror det på att det har blivit så här? Det är så här, är det ett av de mest amfetamintäta städerna i hela Europa. Gävle.
Fy vad sjukt, det hade jag aldrig trott.
Nej, jag skulle kunna dra så här referenser, men ni får googla på det så får ni se. Det finns jättemycket konstiga listor över
mycket,
det där. Men det är märkligt ändå Gävle just.
Ja, det är susu.
Jag vet ingenting om Gävle förutom den där bocken.
Ja, jag har kört igenom Gävle.
Jag har också kört igenom Gävle en gång. Gävle Metal Festival hade de väl också tagit?
Ja, det har de nog.
Finns den kvar?
Ingen aning.
Nej, jag vet inte heller.
Men tillbaka till spelet.
Ja, anyway.
Anyway, ni älskar våra sidetracks.
Ja.
Nej, men en sak som jag faktiskt uppskattar jättemycket med det här spelet, det är animationerna.
Mm.
Alltså vi har ju de här 16-bitars karaktärerna liksom, som är ett par block. Men de lyckas liksom förmedla så mycket känsla. Hur ser de ut i ansiktet? Det är typ en streckgubbe. Det är öga, öga, mun.
Mm.
Liksom. Men ändå så ser man så mycket när de rör sig, när de är arga, glada.
Mycket uttryck
liksom
i dem.
Väldigt, väldigt mycket uttryck i de här små pixelgubbarna. Liksom. Det blev jag förvånad över.
Mm.
Det är väldigt... jag blev imponerad.
Jag kan säga så här, jag älskar Final Fantasy 6 för sina liksom mörkmurriga miljöer och sådär, och fantastisk karaktärsdesign och sprite work. Alltså sprite worken i all ära. Speciellt när man slåss och möter de här liksom stora bossarna, där det är stora sprites. Man ser direkt att de är tagna ifrån Yoshitaka Amanos konstverk. Att de här är handmålade och sen skapade i pixlar då för att föreställa de här fantastiska bossarna och summons och sådär. Men det finns faktiskt ett spel som jag tycker slår det här spelet på fingrarna när det kommer till hur karaktärerna ser ut. Chrono Trigger.
Jag visste det.
Ja. För så här är det faktiskt. Chrono Trigger har bättre animationer. Ah. Starkare animationer. Mer uttryck i karaktärerna. Visserligen kom Chrono Trigger 1,5 år efter det här spelet, så att man hade ju lärt sig kanske ännu lite mer om vad man kunde göra på ett Super Nintendo. Men som sagt, det kan vara... Final Fantasy 6 är lite stelt, tycker jag.
Tycker du? I
karaktärerna, hur de ser ut. Liksom. Jämför, om man ska jämföra då, hur liksom, i striderna Edgar använder sin crossbow när han skjuter. Då kommer upp en stor crossbow och sen så blinkar lite pilar. Jämfört med när Chrono anfaller i Chrono Trigger.
Oh.
Där har en animation där man ser hur han andas. Han springer fram och han slår. Det är liksom en mycket, mycket mer detaljrik...
Oh.
Animation än i Final Fantasy. De har varit lite lata.
Jag har inte tänkt på det faktiskt.
Nej, men... det är skillnad. Det är stor skillnad när man ser det
här. Men jag tycker absolut inte att det här är stelt. Faktiskt inte. Jag tycker att det här är jättebra.
Men det har ju sin charm i sin design, såklart.
Ja, men jag upplever liksom att de har så här, okej, vi har det här 16-bitars grafik. Det här är vad vi har att jobba med. Nu gör vi verkligen det mesta av det här som vi kan. Och jag ser uttrycken i de här gubbarna. Ja, jag
menar, det gör man ju. Jag säger bara att Chrono Trigger gjorde det, skulle göra det lite bättre något år senare.
Jag tycker alltid att det är kul när man typ så här möter en fiende, liksom, en skriptad liksom, boss.
Mm.
Och så möts man då och det är lite dialog och då kan det vara typ en lila blob. Det är bara en lila pixelblob.
Ultros typ.
Typ.
Ja.
Och sen när du kommer in i själva fighten så bara, det var så han skulle se
ja,
ut.
Precis, ja.
Då ser du ju hela artworken liksom.
Ja, exakt.
Så, aj. Skitsnyggt.
Ultros är ett bra exempel. Det är liksom en lila liten, typ som en sån här loppa ser ut som. Alltså en sån här loppa man vänder ut och in.
Ja, just det. Liten, ja. Det är bara en blob. Och sen så ser du hur han ser ut egentligen.
Han är typ en Cthulhu-bläckfisk med tänder. Så,
alltså Ultros är nog, by the way, en av mina favoritkaraktärer i hela spelet.
Han är lite av en fan-favorite när det kommer till skurkar.
Underbar.
Ja.
Underbar. Men vi kanske kommer in lite mer på karaktär och sånt.
Nej, men han är ju en sån där liksom vid sidan av skurk. Om vi tänker typ som i Final Fantasy 7 har vi Turks till exempel och i Final Fantasy 8 har vi Rajin och Fujin.
Precis, som dyker upp lite då och då på så här olägliga tider. Åh nej, är det en till fight?
Precis. Mm.
Och så är han jätterolig och så här syrlig.
Mm. Ja, men exakt. Ja, men jag tycker han är härlig. Han är härlig faktiskt. Visste ju sedan tidigare att Nobuo Uematsu, som har gjort musiken i Final Fantasy 6, är ett jävla geni.
Ja.
Men vi backar bandet nu. Back the band. Mm-hmm. Final Fantasy 1-4. Bra musik.
Väldigt bra musik.
Man rotade temat för hur Final Fantasy-musik ska låta. Vi har main theme, vi har Motoya's Cave från Final Fantasy 1.
Ja. Main theme i Final Fantasy 4, det är typ det bästa som har skapats.
Ja, men sen har vi Final Fantasy 5. Här tas svängarna ut lite mer. Mm. Det är lite mer instrument, det är lite mer tracks, lite mer spår i låtarna. Final Fantasy 6, här har vi bosslåtar på 14 minuter och en jävla operascen med sång på ett Super Nintendo. Hur fan gick det till?
Ja, men alltså, det här är typ...
Ursäkta, men hur fan gjorde man det här?
Ja, men det här är ju typ bland det bästa som Uematsu har gjort. Ja, tycker jag. Ja, jag tycker det. Att det är så fenomenalt på all... Det finns inte en enda liksom svag låt.
Nej, det
jag tycker att alla stycken, och det är så avancerat, det är så dynamiskt och det händer så mycket i musiken. Liksom. Det är inte det här vanliga lalala, trallala av musiken, utan det är verkligen... Det är liksom, jag kan sitta på en konsert, jag kan betala dyra biljetter och sitta i konserthuset och lyssna på det här.
Mm.
Musik.
Det här är musik som vi får ta del av i ett Super Nintendo-spel. Men man hör ju att arrangemangen är ju skrivna för en orkester.
Ja, det är ju liksom en symfoniorkester som ska framföra det.
Ja, och det är absolut tveklöst det mest ambitiösa Super Nintendo-soundtracket by far. Alltså.
Ja.
Sen finns det soundtrack som typ Super Metroid. Inte lika många låtar, men det gör sin grej väldigt, väldigt effektivt med den musiken den har. Men Final Fantasy 6, det är liksom, det är så mycket musik.
Det är väldigt mycket
musik.
I ett
spel.
Men det är också så här att det, om vi jämför med Super Metroid, alltså det är olika typer av spel. Super Metroid får jobbet gjort.
Absolut.
Verkligen 10 av 10 musik där också. Liksom.
Men där här är liksom, det är 12, spel. Det är typ 12 låtar.
Ja.
Liksom.
Här har vi så mycket.
Det är typ 60 låtar i
det
här spelet.
Det är verkligen så. Och det är ju musik som är skriven till ett storslaget spel.
Mm.
Det hade inte kunnat vara något annat.
Nej, precis. Uematsu själv hävdade ju att det här, eller han hävdade då att det här var hans bästa verk och att han skulle kunna tänka sig att sluta med musik helt efter att det här soundtracket var klart. För han skulle aldrig kunna toppa det, kände han. Men många år senare kom det fram en intervju att han egentligen inte alls var nöjd med soundtracket.
Yes.
Och att det enligt honom är för spretigt. Och han var inte nöjd med arrangemangen. Mm. Och han kände att så här, jag kunde gjort det mycket, mycket bättre om jag hade haft mer tid på mig. Och om inte Squaresoft hade liksom pillat för mycket i vad han höll på med.
Han var nog nöjd där och då, men sen nu liksom i efterhand när han har skapat så mycket annan bra musik så kanske det är lätt att se tillbaka och hitta saker man aldrig kunnat göra.
Ja, precis. Precis. Mm. Det finns ju också ett antal nyckelscener i det här spelet som inte hade funkat om det inte vore för musiken. Den är så central i sättet man berättar vissa delar av storyn. Man lyckas liksom förmedla så starka känslor med en sån, om vi säger så, enkel grafik, men ett så starkt soundtrack.
Mm.
Ta bara liksom inledningsscenen, som jag sa tidigare här. Magiskt. Typ, som jag sa, bästa öppningen i tv-spel någonsin. Operascenen som vi har sen också. Som också är helt magisk. Och man sitter där och undrar sig, vad fan är det som pågår egentligen? Mm. Sitter jag och tittar på en opera på ett tv-spel?
Ja, på Super Nintendo.
Där karaktärerna är skådespelare liksom. Ja. Det blir som meta på många plan. Och sen kommer den här liksom dundermusiken som är... Man blir så här, är det här liksom någonting som Uematsu lånade? Mm. Nej, han skrev det här själv.
Ja.
Text och allting. Och man hör ju... Det är ju inte sång i Super Nintendo-versionen.
Nej.
Du hör en sångmelodi och läser texten till, men du hör ju sången i ditt huvud.
Ja, det är så smart.
Det är... Precis, man sitter och sjunger karaoke till den här varenda jävla gång det här, man spelar det här spelet.
Maria, when the last of light gives way, the swell of the tide will serve as your guide and speak.
Och sen då, vi ska inte spoila liksom en riktigt mittpunkten av spelet och det som händer därefter, men även där musiken gör ett sånt otroligt jävla jobb i att lyckas liksom förmedla känslor som grafiken inte klarar av att göra på egen hand. Ett av de bästa jävla spelsoundtracken någonsin, för att de lyfter ett sånt tungt lass i det här spelet.
Ja, men det är så, musik är ju, eller den här, det här spelets musik är ju liksom halva jobbet.
Absolut.
Det är det. Den lägger verkligen mattan. För det är ju det liksom. Det här är ett Super Nintendo-spel som berättar en tung berättelse. Men det är en...
Det primitiv, är en primitiv presentation.
Ja, så kan man säga på ett fint sätt. Det är klossar.
Det är liksom. Pixelgubbar. Liksom.
Det är pixelgubbar. Mm. Hur ska man kunna... Alltså, det är så svårt att förklara det här för folk som inte spelar tv-spel.
Mm.
De tittar på spelet och tänker, men vad är det här? Det är ett barnspel liksom.
Mm.
You have no idea.
Jag vet liksom. Det, ja.
Alltså, ja, det kan jag ändå erkänna. Det kanske låter så vekt. Liksom. Jag blev så rörd av det här spelet.
Det är det jag skulle
grät.
Komma till. Ja, det är det jag skulle komma till.
Jag
tyckte det var så fint.
Men, alltså, jag blev så rörd.
Ja.
Och det var musiken som gjorde det. Fatta att spela spelet mutat. Liksom.
Det är inte samma sak.
Det hade ju inte gått. Liksom.
Men jag var så orolig, för jag tänkte så här, kommer du att... Du har ju spelat de senare Final Fantasy-spelen. Kommer du att känna likadant fast det är liksom pixelfigurer istället för liksom mocappade coola karaktärer i moderna spel? Men det, alltså, jag ändå så här, den här scenen kommer, jag ska inte säga vilken, musiken kommer...
Det var och så
bara sitter du bara, du liksom blir tyst. Du bara klickar, för vi liksom, du läser dialogen och klickar. Sen efteråt så bara har man så här, vad fint. Och jag bara, yes, hon fattar det här. Bra.
Ja, men hallå, det är klart jag
säger bara att jag är glad över att det här spelet påverkar dig på samma sätt som det påverkar mig.
Ja.
Att musiken lyfter det här spelet så mycket när inte designen räcker till.
Ja, men det är ju så. Musiken fyller ju in tomrummen i...
Känslomässiga tomrummen.
Absolut. Ja, absolut. Den fyller i allting och skapar liksom den här bilden i mitt huvud för hur det ser ut. Det ser inte ut, det är inte pixlar i mitt huvud.
Nej, exakt.
Det är ju inte
exakt.
Det. Liksom. Nej, det är så otroligt stark musik i det här spelet. Så jag blev jätterörd.
Ett av de bästa spelsoundtracken någonsin.
Gud,
någonsin.
Ja.
Så här är julstök också. Fy fan. Vet du vad jag känner varje gång vi julbakar?
Nej.
Det tar knäcken på mig.
Men skratta då för fan!
Det tar verkligen musten ur mig.
Nej, men...
Men skratta då för fan!
Men du tar knäcken i år, va? Älskling!
Ja. Vad gör tomten efter jul?
Nej, jag vet inte.
Säckar ihop.
Oj.
Men det är orimligt!
Ja, den var orimlig faktiskt.
Ska vi gå vidare och prata lite gameplay, eller vad säger du?
Let's.
Mm. Final Fantasy 6 är ju som bekant ett japanskt RPG. Och de här fyra bokstäverna då, JRPG. När man skapar ett sånt spel så kommer det ju en massa boxar som måste checkas i för att det ska kallas ett JRPG. En vilsen protagonist som träffar nya vänner på vägen. Random encounters, en öppen värld, levelsystem, magi, vapen och rustningar med olika stats. Det här spelet gör ju såklart allt detta. Men Final Fantasy som serie var ju med och skapade många av de här tropesen som idag anses vara liksom standard för JRPG. Final Fantasy 6 introducerar ju en massa nya olika element för JRPG som genre. Det här var till exempel det första Final Fantasy-spelet där du fick välja vilket party du skulle ha. Vilka som skulle följa med dig på resan.
Jaha, det visste inte jag.
Det är det första spelet du får välja.
Okej. Okay.
Annars har du haft så att karaktärer har kommit och gått eller att du har haft fyra karaktärer som du har gett olika jobb.
Mm.
Men det här är det första där du har en massa karaktärer. Vi kommer komma tillbaka till dem senare. Och där man får välja själv vilka fyra du vill spela med.
Alltså det tycker jag är genomgående. Man skulle kunna sammanfatta liksom gameplay med att det här... Final Fantasy 6 ger dig verktygen till att helt och hållet skräddarsy hur du vill spela spelet.
Mm, ja,
helt och hållet exakt. På dina villkor. Vilket är enkelt, tydligt, straightforward.
Exakt, exakt.
Och det blir ju väldigt tydligt när det är just strider.
Ja.
Jag skulle ändå vilja säga faktiskt att striderna och hur du fightas i Final Fantasy 6 är det bästa av alla Final Fantasy-spel.
Stridssystemet tänker du på då?
Stridssystemet, ja. Faktiskt.
Mm, mm.
There, I said it. Jag tycker det. Jag tycker att det är väldigt enkelt och tydligt. Det är inte begränsande på något sätt. Utan du skräddarsyr helt och hållet hur du väljer att liksom spela spelet. Till exempel så har du ju Espers, som de heter. Det här spelet summons.
Mm.
Liksom.
Mm.
De ger dig specialattacker. De ger dig förmågan att använda magier och så. Och det som är bra då är det att alla karaktärer kan lära sig alla summons eller Espers. Och därmed då få tillgång till alla förmågor.
Mm.
Och när din karaktär har lärt sig färdigt, då kan du bara byta den mot en annan Esper.
Ja.
Men förmågorna finns fortfarande kvar. Och det här gör ju att det blir dels enklare, för du är aldrig begränsad till vissa karaktärer. Att ja, men jag måste ha med den här personen, för den är den enda som kan eldmagi, till exempel. Det slipper du i det här spelet. Men även då, det är väldigt strategiskt utmanande, för du kan ju verkligen lägga upp ditt spelande på dina villkor. Det blir kul, du kan spela med vilka du vill.
Ja, precis. Jag håller med i mycket av det du säger, för att så här är det också. I spel som till exempel Final Fantasy 7, där har ju karaktärerna samma grundförutsättningar. Det enda som skiljer karaktärerna åt i det spelet är att de har olika limit breaks och lite olika stats. Liksom,
ja,
vissa är lite snabbare, vissa är lite bättre på att kasta magi.
Men det är lite samma tänk.
Det är lite samma tänk. Mm. Där väljer du vilka karaktärer du tycker är coolast, basically. Mm.
Ja.
I Final Fantasy 6 så har du ju 14 spelbara karaktärer.
Ja.
Det är det största urvalet av karaktärer i ett Final Fantasy-spel till this day,
ja,
fortfarande. Och alla de här karaktärerna har ju unika egenskaper. Du sa själv också så här att alla kan lära sig alla magier.
Mm.
Det är helt korrekt.
Mm.
Men sen har ju varje karaktär har ju någon förmåga som är unik för just dem.
Precis.
Locke, han kan ju till exempel stjäla.
Mm.
Edgar kan använda mordvapen, olika tools, borrmaskiner och allt möjligt. Så här weird
som
shit.
Han sular iväg nyllet på monster.
Ja, men exakt. Celeste kan liksom hon kan absorbera magi. Shadow kan kasta vapen. Du förstår att alla karaktärer här är det liksom att det är mer baserat på lite hur du vill spela spelet.
Precis.
Hur du vill ta dig an den här bossen, så kan du bygga ett lag där du inte bara väljer dina fyra favoritkaraktärer för de är coola, utan här är det så här, okej, okay, jag kanske måste ha med Realm här, jag kanske måste ha med Gogo här och jag måste ha med Sabin på varje bossfight. Förstår du att det är liksom...
Ja, men det är lite strategi bakom det.
Ja,
men det är inte begränsande, för du kan alltid låta Sabin ta den där espern och lära sig firaga.
Ja, exakt,
liksom.
Exakt, exakt.
Det är inte... det är aldrig kört liksom. Du är aldrig tvingad att ha med en karaktär. För så är det ju i väldigt många JRPG:n att okej, nu kommer vi till det här kapitlet i spelet. Och nej, nu måste jag ha med den här karaktären.
Det är ju några sådana tillfällen i det här spelet där du tvingas ha med vissa karaktärer. För att
det känns inte betungande så som det gör. Så upplevde jag att det kändes inte betungande så som det kan göra i andra spel. Och nej, jag har inte levlat upp den här karaktären. Jag vill verkligen inte köra med den här. Utan allt gick. Och jag kan lära alla magier med alla karaktärer.
Alltså jag kan säga så här också. Det finns ju, enligt mig, rent objektivt, så finns det karaktärer som är bättre än andra, till exempel.
Ja, fast aldrig på det sättet att det är så här superojämnt.
Alltså så här, Sabin och Edgar, de är dödsmaskiner. Full fart, rakt på, de dödar allt i sin väg.
Och Saiyan.
Sen har vi typ Relm, Strago och Setzer som kan bli otroligt jävla overpowered om man vet vad man ska göra. Det är liksom bara för hardcore fansen av det här spelet.
Ja, men det är ju
så. Men liksom så här, Edgar och Sabin kommer alltid vara starkast.
Fast alltså, jag har läst i... För du och jag äger ju en Final Fantasy 6-guide.
Mm.
Och det som är roligt i den boken, det är ju att det är någon jänkare som har haft det.
Jag kan ge en backstory på min Final Fantasy-guide.
Ja, jag ska bara säga innan jag glömmer tråden. I den guiden så står det ju liksom... tips på vilka karaktärer du ska ha till vilken fight till exempel. Och det, så här är det faktiskt, att alla karaktärer kan bli jävligt starka.
Ja, jag ser
det. Jävligt starka. Mm. Så är det.
Och det är också så här att vid ett flertal tillfällen i spelet så tvingas du använda alla karaktärer samtidigt.
Exakt.
Så här, det är 14 karaktärer. Det är 10 stycken som är obligatoriska och 4 stycken som är... som är optionals.
Mm.
Optional. Då. Men apropå guideboken.
Ja.
Den här guideboken köpte jag på eBay för... Alltså det måste ha varit typ så här... Det var många år sedan. Kanske 2004, 2005 köpte jag den på eBay. Fattar du hur länge sedan det är?
Ja, det är väldigt länge sedan.
Och det var en sån här The Unofficial Guidebook till Final Fantasy 3 som det då heter i USA.
Ja.
Vi kan ta det sen. Numren, varför det heter Final Fantasy 3 i vissa länder. Den här boken som jag fick var tjock som en jävla bibel. Alltså tjock som en psalmbok.
Väl använd också.
Väl använd. Och det var ingenting officiellt släpp från Squaresoft det här. Utan det här var en sån här udda, inofficiell guidebok då. Skitcoolt tänkte jag. Nu kan jag ha den här med mig när jag ska spela liksom, i framtiden. För jag tror nästan jag liksom så här hade spelat... Jag fick nog nästan guideboken före jag fick spelet. Nej, inte riktigt så illa bara. Men jag hade den liksom väldigt tidigt i alla fall. Och sen när jag började öppna och bläddra den här guideboken så ser jag att den är köpt från en person i USA. Eventuellt Kanada. Och i guideboken så är det fullt med handskrivna anteckningar.
Japp.
Så här, where to find the blue dragon? Frågetecken. Så bara, where is Sabin? Frågetecken. Står det på
alltid
en.
Alltid så här, can't find lock.
Can't find lock. Så här, men det tyckte jag var så jävla fint. Att det här är ju någons gamla anteckningar från så här sent 90-tal. Någonstans i USA. Så satt de och skrev små anteckningar i guideboken. Och jag har de här. Jag kan liksom bara sitta och bläddra i dem och förundras över... Undrar vad den här personen gör idag.
Vem är personen?
Vem var personen? Lyckades de gå i mål på det här spelet? Här, liksom?
Tänk om man skulle hitta den här personen. Alltså det är omsorgsfullt skrivet.
Det var jättefint. Och så här, de har ritat kartor och grejer så här för hand i den här guideboken.
Alltså det är någon som verkligen älskar Final Fantasy 6.
Det var det verkligen. Ja. Alltså. Jag skulle nästan vilja fota och lägga upp på vår Instagram kanske. Lite bilder från den här handskrivna guideboken som jag köpte för många år sedan. Den är jättekonstig, men det är ett av de här lite udda objekten i min spelsamling som jag är väldigt rädd om.
Det är en kvinna.
Jag tror att det var en kvinna. Jag tror att det är Sandy. Jag har guideboken där borta. Jag skulle kunna sträcka mig efter den. Jag är för lat. Jag orkar inte. Men när vi pratar om just gameplay i det här spelet då, så striderna är ju en väldigt väsentlig del av det här spelet. Och du, som du sa då, så du tillåts ju verkligen att sätta ihop ditt lag och spela spelet som du vill spela det. Det finns egentligen ingenting som står i vägen för att du ska kunna liksom skräddarsy din spelupplevelse med de karaktärerna som du föredrar att spela med liksom. Och, men vi måste också kasta oss ut i den här världen. För Final Fantasy VI gör ju någonting som är ganska unikt när det kommer till just världen. Och inledningsvis så är ju spelet väldigt linjärt. Man får beta av lite story, man slåss mot lite bossar och sen är det så här, nu ska du hitta till det här stället. Hittar du dit? Och så får man gå ut på en världskarta och säga, ja, du kan bara gå åt det här hållet, så du måste väl vara hit. Ja, grattis, du hittade nästa stad. Här får du också lite liksom story och lite bossar och så fortsätter spelets handling och sådär. Men halvvägs in i spelet så får du liksom möjlighet att helt fritt utforska världen. Och jag ska försöka inte spoila någonting, men skit händer. Och du får flyga runt fritt i så här coolt Mode 7-läge med ditt flygplan, flyga runt över världen.
Mode 7?
Det heter så. Okay. Det är F-Zero-effekten.
Ah, det är liksom typ 3D
tiltad effekt. 3D liksom, asymmetrisk 3D liksom.
Skitsnyggt.
Det är jävligt snyggt. Det känns jävligt unikt i alla fall att halvvägs in i spelet så finns det en brytpunkt där du tillåts att utforska världen helt på dina egna villkor. Jag älskar det. För det tror jag aldrig har gjorts tidigare på samma sätt. Visst, vi har de här gamla textbaserade Ultima-spelen liksom, men i ett liksom ett tv-spel av Final Fantasys storlek så var det så här, ja, nu får du göra vad du vill.
Mm. Ja, det är have jätteimponerande. Fun, liksom.
För att Final Fantasy-spelen är ganska linjära i övrigt.
Ja.
Det här spelet har mycket större frihet än många andra Final Fantasy-spel.
Gud ja, här börjar de ju snudda på att bli en open world RPG.
Det är nästan så. Och man liksom, då ställer man sig frågan så här, vart ska jag någonstans?
Mm.
Vem är jag? Finns Gud? Ja. Varför är det två hål i väggen?
Vem är jag? Vilket år är det?
Räcker dammsugarsladden hela vägen upp för trappan?
Är det då du tänker på det? Ja. Men det
nej, men jag tyckte ändå att
det gör den.
Jag gillar i alla fall den där jävla liksom starka brytpunkten i mitten av spelet. Ni vet precis vad jag pratar om. Mm. Men jag gillar också hur allting liksom förändras. Och hur det blir ett helt nytt spel efter halvvägs.
Och du måste utforska världen på nytt.
Och det tycker jag gör det här spelet väldigt unikt jämfört med även senare Final Fantasy-spel. Att liksom, det som händer i det här spelet, det är någonting som är
väldigt
wow,
unikt.
Väldigt unikt. Ja, liksom.
Absolut.
Väldigt unikt.
För sin tid.
Ja, för sin tid. Speciellt för sin tid, absolut.
Och jag tänker också att det är vid de här tillfällena när spelet tillåter dig att utforska på egen hand som du då upptäcker ställen som du inte är obligatorisk att besöka.
Det är då man börjar sidequesta också.
Det är då du börjar sidequesta.
Ja.
Och sidequests finns det en hel del av. Inte sådär så att man känner sig överrumplad som man gör i nutida spel.
Mm.
Men det finns en hel del sidequests och de är alla liksom unika och välskrivna och alldeles underbara.
Så i stort sett så är det så att varje karaktär har en sidequest.
Exakt, och det uppskattar jag jättemycket.
Vissa är längre, vissa är kortare.
Precis, och jag skulle ändå vilja säga att alltså, alla uppdrag, om man säger så, men speciellt sidequesten är väldigt, de är väldigt rörande, tycker jag. De är väldigt, väldigt gripande. Och det är väldigt mogna teman som tas upp. Det här spelet är inte rädd för att bryta mot stigman, förstår du? Utan det här är inget gulligull-spel.
Nej, precis.
Utan här hanterar vi liksom sorg på riktigt. Jag tänker liksom, ja, men nu säger jag, det är ingen spoiler så, men Cyan liksom, som har förlorat sin fru och sin dotter.
Mm.
De har blivit dödade liksom. Och det är så starkt liksom. Man ser de här pixelfigurerna och tänker så här, hur ska jag kunna sympatisera med det här? Men det gör man. Alltså man är helt fast i det här liksom. Och det blev jag förvånad över.
Mm.
Att det var så pass allvarliga och vuxna teman som togs upp.
Mm.
Och sen har vi ju liksom scenen där jag började lipa liksom. Den är ju också så här, det är så fint liksom. Ja. Det är Locks sidequest.
Men du börjar komma in på det här med story. Vi ska gå in på story alldeles strax. Jag vill bara säga en sak till när det kommer till liksom gameplay. Och vi har pratat om strider. Och vi har inte pratat så mycket om utmaning, men det är så här, okay, det är ett svårt spel.
Om man inte
grindar så är det jävligt svårt.
Ja, men ändå på lagom nivå.
Ja, det finns absolut svårare spel.
Ja.
Men det jag skulle säga om världen också så där, innan vi går vidare på story, det är ju liksom att från och med spelets mittpunkt, när den är nådd, då kan du när som helst besöka slutbossen.
Ja.
Och ta dig an honom. Det är alltså som Breath of the Wild ungefär, att ja, du kastas ut i den vida världen. Och när som helst så kan du gå och besöka slutbossen. Så att nu känner du att du är redo, då kan du gå dit.
Alltså slutmålet häcklar dig lite.
Ja, exakt.
Den står där och bara tittar på dig hela tiden. Och du vet vart den är, men du väljer att gå dit när du själv känner dig redo.
Exakt. Och det är det jag menar. I det här spelet så har du den möjligheten redan halvvägs in i spelet. Att nu kan jag gå och ta sista bossen om jag känner mig redo. Men det är någonting som fattas för dig som spelar, att säga nej, jag vill nog inte riktigt göra den. Jag vill nog göra de här grejerna först. Ni som spelar spelet förstår precis vad jag menar. Men man kan ju liksom i stort sett hoppa direkt till slutbossen. Bara okej, okay, jag är på level 40. Jag har två gubbar, nu åker vi.
Ja, men så är det.
Du kommer aldrig klara dig hela vägen, men du kan i stort sett gå dit i stort sett när, liksom, när du har
men
spelat
om,
mitt spunkt.
Men liksom, spelet tillåter dig att ens försöka om du inte har ett fullt party? Liksom.
Du behöver ha ett fullt party, tror jag. Ja, jag tror bara att det är så.
Men
inte mer.
Gud, hur går det? Liksom?
Det går inte alls.
Nej, men
det går inte alls.
För man måste ju dela upp sig vid liksom, flertal tillfällen. Har du bara en gubbe med dig då i varje party?
Jag ska inte säga att jag vet 100%, men jag tror att det räcker med att ha tre eller fyra gubbar.
Ja, det är så.
Jag tror att det är fyra karaktärer som är så obligatoriska att du måste ha med dig. Så att, ja.
Det hade ju varit kul att se. Alltså så här, det lär ju finnas någon gameplay liksom.
Jag kan kolla vad världsrekordet är på att klara det här spelet. Jag vet inte hur lång tid det tog för oss att...
Ja, vad klockade vi in på?
Jag vet inte.
30, 35?
30 timmar kanske. Här har vi då en speedrun och den är på... Vi ska se hur lång tid den är. Speedrun.com. Det här borde vår gode vän Dexter. Han borde veta det här. Världsrekordet slogs för 4 år sedan. Och det är på 4 timmar, 59 minuter och 45 sekunder.
Men har de glitchat det eller har de bara klarat det?
Vi ska kolla här. Det står 1% glitchless. Står det här. Så att det är utan glitchar så är det på 5 timmar.
Oj.
Mm.
Det är väldigt imponerande.
Ja,
hur gör man då? Liksom?
Det är bortom mig alltså. Jag vet inte fan alltså.
Undra om Awesome Games Done Quick har
Final Fantasy 6. De har haft det flera gånger, vet jag. Det kanske till och med är världsrekordhållaren som har varit med där. Jag älskar att kolla på de här listorna på speedruns. Då ser man ju då att han som har världsrekord i det här spelet, han är från Kanada. Han har spelat det här spelet på 4 timmar. Som sagt. 5 timmar. Och nu ska vi kolla här om det finns några svenskar med. Nu är vi nere på plats 40 här. Vi har en finne på plats 43.
Ah.
Han har spelat på 7 timmar och 20 minuter.
Det är bra.
Ja, men inga svenskar som jag kan se på den här listan.
Faktiskt. Dexter, du får leda täten.
Men fan, Dexter har väl haft världsrekord? Har inte han världsrekord i Ninja Gaiden? Har han inte det? Eller han har haft
Batman
det?
Väl?
Ja, Batman också.
Ja, men nu får du ett tips här, Dexter.
Vi måste kolla. Ja, precis. Dexter, du måste börja spela Final Fantasy 6 här. Nej, förlåt. Du har fan rätt. Batman är det faktiskt. Där Dexter ligger på rankad 5:e plats i världen.
Oj, oj, oj.
Han har spelat Batman på NES på 9 minuter, 50 sekunder och 683 millisekunder.
Va?
Sinnessjukt.
Det är sinnessjukt.
50 bäst i världen på den här skiten.
Good job.
Han, vi måste få hit honom nästa år i podden och prata speedrunning.
Jag har bara träffat honom på konserter.
Mm.
Jag har liksom stött ihop med honom på 2 metalkonserter.
Ja.
Av en händelse.
Hygglig.
Väldigt hygglig kille.
Folk känner igen honom för han brukar ha den här Goomba-mössan på sig.
Ja, precis. Väldigt snäll. Ja, men det kan vi försöka.
För det vore kul att ha en... Alltså han har ändå varit med i Awesome Games Done Quick.
Det är häftigt.
Och spelat liksom live inför liksom tiotusentals människor.
Dexter, du måste komma hit.
Ja.
Det här är en officiell inbjudan.
Men han har fått 5 officiella inbjudningar. Sen är det bara jag som är för dålig på att ta tag i saker. Kanske. Men vi får se. 2025 kanske blir året då vi har ännu mer gäster. Vi ska ha ännu mer gäster i podden 2025.
Det är klart vi ska.
Vi får se. Vi hoppas att Dexter hittar hit i alla fall.
Men ska vi prata lite handling då? Spelets handling. Som
ska vi spoila det? Lite spoilers.
Ja, men lite. Alltså lite övergripande spoilers. Känner jag. Och jag tänker bara säga min åsikt här. Jag tänker att folk kanske känner till storyn liksom.
Ja.
Folk har inte levt under en sten som jag. Som inte kände till
du
någonting.
Känner inte till twisten. Det är som är så kul. Du känner inte till den här stora twisten i spelet.
Alltså så stor var den väl inte?
Jo, den var ganska stor.
Nej.
Jo, den var ganska stor. Den är ganska
jag
stor.
Tycker inte det.
Nej, okej. Okay. Jag tycker den är väldigt stor.
Överlag så tycker jag att det här är en fantastisk story. Jag tycker att den är väldigt gripande. Jag tycker den är väldigt rörande. Liksom. Inte rörig, tänkte jag nästan säga. Däremot så tycker jag att den är inte så liksom djup som jag hade förväntat mig. Eftersom alltså det här spelet är så hyllat. Det är så otroligt hyllat. Folk säger att det här är Guds gåva till människan. Liksom. Det här är det bästa spelet de någonsin har spelat. Jag hade nog förväntat mig att det skulle vara lite djupare. Men den är faktiskt väldigt straightforward. Liksom. Vi har ett gäng olika människor. Ett kompisgäng liksom som sluts samman i det här enade målet att störta Gestal och Kefka liksom och rädda världen. Det är väldigt, väldigt straightforward. Det är inget nytt liksom. Däremot så hittade jag djupet i alla sidequests. Det tycker jag att... Alltså jag skulle kunna förklara och berätta Final Fantasy 6 på 2 minuter medan typ Final Fantasy 9 kommer jag inte ens ihåg stora delar av. För
det är mer utstakad berättelse.
Det är så komplicerat. Det är inte Kingdom Hearts avancerat. Mm. Men det är ändå flera lager av förvirring.
Mm.
Vänta, hur var det nu igen? Är han en sån eller är han inte en sån? Ja, men du vet. Mm. Final Fantasy 9, den är väl lite krånglig.
Sådär. Final Fantasy 6 har inte så jättemånga lager.
Nej.
Kan jag säga. Det kan jag hålla med om, absolut. Men det finns, för mig, väldigt mycket att säga. Man talar ofta om hur storyn i Final Fantasy-spelen är så bra. Absolut. Men det första Final Fantasy hade liksom en papperstunn story. Du skulle rädda en prinsessa, basically. Och sen så var det en trip. Det råkade bli en trip runt världen.
Men det är liksom Mario som har hamnat i ett JRPG.
Ja, precis. Det var liksom det var en roadtrip. Liksom. Ja. 4 polare som åkte runt och slaktade.
Det var en helg.
Ja, det var liksom partyhelg. Liksom. Det är ungefär som Final Fantasy 15. Liksom.
Så här, men lite som boyband.
Några killar som reser runt. Och så
the Hangover.
Ja, The Hangover. Ja. Sen har vi då Final Fantasy 4 och 5.
Där börjar det hända saker. Alltså,
ja, det är första gången där vi liksom vi hade karaktärer som inte bara ville mörda, utan de hade liksom så här, de sa saker som betydde saker.
Ja.
Och det var så här, här har man tagit in en översättare. Det märker man ju. Här har man tagit in en person som liksom försöker då att gestalta de här karaktärerna och vad de säger liksom så här. Ja, vi ska rädda världen, men här är lite mer info om typ den här staden eller den här karaktären. I alla fall det här spelet Final Fantasy 6, här får vi fördjupa oss. För första gången i ett Final Fantasy-spel så får vi faktiskt fördjupa oss i karaktärernas tankar. Saker och ting händer inte bara, utan vi får följa ett förlopp med alla olika karaktärsark, och de är alltså genomsyrade av mänsklighet. För första gången så känner jag att de här karaktärerna skulle kunna finnas. Jag förstår deras motiv. Jag förstår vad de säger. Jag förstår varför de säger. Jag förstår varför de känner som de gör. Alla karaktärer drivs av någonting. Liksom en unik pusselbit av handlingen som bara är deras.
Mm.
Det handlar liksom om hjältemod. Det handlar om hämnd. Man vill liksom bevisa att man duger. Att man vill liksom skylla på någon. Alla karaktärer har liksom en unik grej som driver dem. Och det bästa är faktiskt att få ta del av den, som du sa då, genom liksom sidequests och sånt, att man liksom får fördjupa sig i de här karaktärerna. Alla karaktärer, med något litet undantag då, får verkligen sin chans att berätta sin historia under det här spelets gång. Det finns så många starka scener som porträtteras av det här briljanta manuset, välskrivna karaktärerna, Nobuo Uematsus fantastiska musik, vad vi redan pratade om. Det finns så mycket att liksom analysera för första gången i ett Final Fantasy-spel. Visst, handlingen kanske är papperstunn egentligen om man liksom ser det med modern blick. Men när det här kom, då var det liksom som ett Skyrim gånger 1000 i lore. För man hade aldrig upplevt en sån här djup handling i ett spel förut. Liksom. Finns det någon karaktär som du gillade lite mer? Liksom? Eller någon storybit? Liksom? Har du någon sån här favoritögonblick i det här spelet?
Alltså jag har ju några favoriter och det är ju Edward och Sabin.
Bröderna Figaro.
Ja. Liksom. Jag älskar dem och jag älskar att de är så olika. Och det ska man ändå säga att det här spelet är väldigt... Det har såna mörka teman.
Mm, verkligen.
Och det är, för att återkoppla till det jag sa tidigare, det är i sidequesten man finner det.
Ja, exakt.
Man finner varje persons egna personlighet och deras öden och deras mål och strävan. Vad det är som driver dem. Vad det är som gör att de blir som de är.
Mm.
Välskrivna karaktärer. Helt fenomenala karaktärer.
Förutom att Edgar är lite angränsande pedofil vid ett tillfälle. Men det är, jag låter det gå.
Ja, men han är liksom lite så här tjejtjusare lite. Han är ju liksom kungen av Figaro liksom och tror att han kan få alla liksom. Men sen är han badass i strid liksom.
Ja, absolut.
Så
absolut.
De gillar jag jättemycket. Mm. Och just för att mitt i allt det här mörkret, eller vad man ska säga, så finner vi så mycket humor.
Ja, det finns jättemycket humor.
Mm. Alltså, och det märks så tydligt mellan Edward och Sabin. De här bröderna som
Edgar.
Som är så, de är så olika liksom, men de älskar varandra så mycket. Broderlig kärlek liksom, och deras jargong, och de är så här syrliga mot varandra, men ändå så här, de älskar varandra.
Mm. Mm.
Det tycker jag var jättefint, och det är genomgående med hela spelet, det är att det är välskrivna karaktärer. Men då ska jag ändå säga en sak. Jag gick in med förväntningarna att Terra skulle vara protagonisten.
Ja,
exakt. Att hon är huvudpersonen i hela spelet. För det är hon som liksom kör den här mecka tanken i början. Mm. Det är liksom hon som är den här viktiga personen. Hon som kanske ska rädda världen. Vem är hon? Hon är speciell. Det är hon som är på alla artworks.
Mm.
Hon är inte huvudperson.
Nej.
Tycker jag.
Nej.
Jag skulle ändå vilja säga det. Hon har blivit en poster girl liksom för spelet, men hon är inte huvudpersonen.
Hon är spelets första halva är hon en plot device.
Ja.
Alltså att hon är
det är hennes...
Hon är det som driver spelets handling framåt.
Ja, men
första
bara i några timmar.
Ja,
sen
exakt.
Så snabbt så lär vi känna liksom de här bröderna. Och, liksom, och det är de som driver. Och sen så möter vi alla andra personer. Och då är det de som driver. Så det här spelet har ju lyckats med det omöjliga. De har 14 huvudpersoner nästan. Mm.
Jag tror man porträtterade Terra som huvudperson för att av flera olika anledningar. Delvis för att det skulle vara den första kvinnliga Final Fantasy hjältinnan då. Men också för att det var Yoshitaka Amano som designade artworken till spelet. Det finns ingen Final Fantasy-karaktär som har porträtterats så mycket som Terra.
Han älskade verkligen att rita henne.
När det kommer ett nytt Final Fantasy, Yoshitaka Amano gör ju den här liksom konstnärliga artworken. Och det brukar vara liksom en artpiece per karaktär.
Mm.
Lite miljö, lite bossar. Han slänger ihop lite grejer. Han ritade så här 40 bilder på Terra.
Ja,
i olika utformningar.
Han var typ förtjust i henne.
Väldigt förälskad i henne. Och alltså jag tycker så här också. Det här spelet, det är starkt för att vi har den första kvinnliga Final Fantasy-hjältinnan. Och egentligen en av de bästa.
Mm.
Om vi ska se till huvudkaraktärer då. Då är det Terra. Och vi har Lightning i Final Fantasy 13.
Mm.
That's it.
Mm.
Vi har inga kvinnliga lead roles.
Nej. Jag tänker typ så här, Tifa och Aerith, de är ju sidokaraktärer.
Ja,
egentligen.
Exakt. Ja. Och, alltså, de är sidokaraktärer. Sen har vi karaktärer som Freya i Final Fantasy 9. Vi har karaktärer som Yuna i Final Fantasy 10. Starka kvinnor. Bra, fint porträtterade, djupa karaktärer. Men liksom Terra var först ut. Första kvinnan att stå i centrum.
Och hon överraskar också.
Men hon är ingen våp heller, för att Ja, men alltså, i de tidiga Final Fantasy-spelen då är det så här, alla kvinnor har varit så himla ömtåliga.
Ja, exakt.
De är så här prinsess, Disney-prinsess. Ja, förstår vad jag menar?
Hon är väldigt välskriven, för hon är liksom inte bara... Hon klickar inte i de här tropesen.
Men hon säger ju själv att hon inte är liksom... Hon är inte den här tjejen som blir kär, säger hon ju flera gånger. Och det är så här...
Man tänker sig att det ska bli en uppenbar romans.
Ja, det är precis.
Så som många andra JRPG:n på den tiden var. Man tänker liksom att det här kommer lösa sig med att hon blir tillsammans med någon och bla bla bla.
Mm.
Men det är verkligen inte så. Hon känns så mänsklig. Hon bär ju på liksom ett stort trauma, för hon vet inte var hon kommer ifrån. Liksom.
Mm.
Och när hon får veta det så måste hon hantera det och bearbeta. Och liksom hennes lösning där hon är i slutet av spelet är ju väldigt överraskande.
Ja, exakt. Ja, jag hade
aldrig förväntat mig att hitta henne där jag hittar henne.
Nej, exakt.
Ni som vet, ni vet. Mm. Jag hade aldrig förväntat mig att det skulle sluta så för henne.
Men också det som jag sa tidigare, det som är coolt med det här spelet när det kommer till narrativ, det är att när spelet börjar, då är du liksom i mitten av en story.
Händelse liksom. Ja.
Och ju mer spelet går framåt, desto mer får du lära dig vad som har hänt bakåt.
Exakt.
Jag älskar det, så att det berättarsättet.
Men du kastas rätt in i det.
Mm, exakt.
Och det är väldigt starkt.
Ja.
Liksom.
Jag har en scen som jag tycker om, eller en karaktär, en jävligt underskattad karaktär. Jag gillar kanske inte att spela som honom, men jag gillar hans hur han kommer in i spelet, vem han är och hans backstory. Det är Setzer.
Mm-hmm.
Den enda karaktären i det här spelet då. Eller vänta. Nej, det är
han
Setzer.
Han ser ut som Alucard.
Ja, exakt. Han ser verkligen ut som Alucard i Castlevania Symphony of the Night. Setzer och Shadow är de enda karaktärerna i det här spelet som är designade av Tetsuya Nomura. Som då senare skulle få en betydligt större del i Final Fantasy-familjen.
Ja, det är ju lite Sephiroth över Setzer.
Det är ju det. Mm. Men också hela hans backstory, det här med att han är luftkapten, heter det så? När man flyger runt med luftskepp.
Ja.
Och så hade han träffade ju sitt livskärlek och så raceade de med sina luftskepp där. Och så det som händer, det händer. Den storyn tyckte jag var väldigt, väldigt gripande.
Mm.
Och hur han liksom tappar hoppet efter det som händer. Och hur han hittar sin motivation, sin gnista och sin väg tillbaka.
Mm.
Det är en så här klassisk Final Fantasy-karaktärsark. Hur man liksom bearbetar förlust. Hur man hittar motivationen. Det låter som en jävla konstig motivationspepp podd det här. Men det är så här, det är så här, de här klassiska Final Fantasy-arken. Man kan väldigt ofta relatera till dem, för det är ofta det här liksom med motgång och att kunna acceptera sig själv för vem man är och kunna gå vidare ifrån saker man är med om.
Ja, och det är ju liksom gemensamt för alla karaktärer, tänker jag.
Verkligen
alla,
så.
Alltså alla bär ju på ett trauma och alla drivs av olika känslor och mål, men de känns så mänskliga. Och det här är ju liksom gjort på Super Nintendo och dialogerna är ju... De är mycket, men de är inte allt. Vilket får mig att tänka, fatta om det här spelet hade gjorts liksom till en modern konsol. Fatta om de hade gjort en remake på det här spelet.
Jag tror aldrig vi kommer få se en remake på det.
Nej, jag tror inte heller det. För det är för mycket, förstår du?
Mm, det är för stort.
Det är för stort.
Ja.
Och det, ibland känner jag också att det var för stort redan då. Förstår du? För vissa liksom sidouppdrag och vissa karaktärers ark, de är för stora för spelet.
Ja, vissa bitar är väldigt summerade. Man tänker sig att här skulle man kunna gå in på djupet, men spelet gör ju aldrig det, för att det här är ju också ett av de största till storleken spelen på Super Nintendo.
Ja.
Det gick inte att krama in mer fysisk
liksom.
Data i det här spelet än vad vi fick. Liksom.
Precis.
Thank you. Ingen Final Fantasy står ju utan en ikonisk skurk. Denna gång så är det ju Kefka som står i rampljuset. Ja. Kefka drivs ju egentligen inte av någonting annat än ren hybris. Alltså Sephiroth, Kuya och alla andra Final Fantasy-skurkar drivs ju av någonting. Kefka är bara narcissistisk, galen.
Psykopat
med gudskomplex.
Mm.
Och jag tänker så här att det är ett motiv som någonstans på papper inte borde funka. Han är ond för att han är ond.
Mm.
Men när man någonstans under spelets gång accepterar det, då börjar man liksom också typ tycka om det på något sätt. Han blir den här ärkefienden som man verkligen vill få död på.
Ja, alltså jag vet att jag har kollat på någon så här lista någon gång på YouTube, typ en topp 10-lista över de värsta Final Fantasy-skurkarna.
Mm.
Liksom. Och många gånger så hamnar Kefka på plats 1 just för att han är ond, bara för att han är ond.
Ja.
Han drivs aldrig av något motiv egentligen, annat än att bara bli bäst.
Mm.
Liksom.
Han vill bli gud.
Han vill bli gud, liksom. Och det är den här klassiska Final Fantasy-storyn. Liksom,
att... App, nu måste jag stoppa dig. När du säger att varje slutboss i Final Fantasy ska vara någon jävla gud av något slag.
Aha.
Eller porträtteras som en gud.
Ja, okej.
Okay. Kefka.
Mm.
I min uppfattning så var Kefka först med det.
Ja, men det kanske han var.
Han var första den här gudabossen. Där jag är larger than life. Jag är gud. Han var först. Sen fick vi ju Sephiroth, the one-winged angel.
Ja, precis.
Vi fick Final Fantasy 8 med...
Ja, men alltså han satte ju ribba.
Han satte en ribba för hur Final Fantasy slutbossar ska vara. Det ska vara gud.
Jag har aldrig riktigt förstått det där liksom med hur skurkar tänker. Nej, men liksom det här drivet att nu ska jag förstöra allt.
Mm.
För att bara bevisa att jag kan göra det.
Mm.
Jag har aldrig riktigt förstått det motivet. Liksom, att förstöra världen som de själv befinner sig i.
Men oftast är det en dåligt skriven skurk du beskriver nu. Här.
Ja, men ja, jag vet inte.
Eller alltså, tänker du på andra Final Fantasy-skurkar nu?
Nej, men han är ju det. Han vill ju liksom förstöra allt.
Mm.
Liksom. Jag hade önskat att man fick en backstory till Kefka.
Ja... Man får väldigt lite backstory om Kefka faktiskt. Ja.
Så på det sättet är det ju väldigt enkelt. Det är någon som vi bara hatar liksom.
Mm.
Det som är kul är ju att han porträtteras som lite så här clown, hycklare liksom. Mm. Alltså,
en jester.
En jester liksom.
En hovnar av något slag.
Exakt, han har ju lite så här clown features liksom.
Han ser ut som en clown.
Ja.
Ja.
Så... Ja, fast det ska jag ändå säga att sista bossfighten var ju episk.
Jag måste nästan googla på om det liksom finns en Kefka backstory.
Alltså jag menar inte att alltså, jag menar inte att jag söker liksom så här, han har varit med om någonting hemskt så därför gör han det han gör, men jag tänker att vi alla drivs av motiv ju.
Mm.
Och jag hade ändå velat ha någon form av förklaring. Förstår du?
Men alltså, låt oss lära oss saker tillsammans i den här podden.
Ja, men jag tycker det. Vad är backstory?
Om jag läser på Final Fantasy Fandom. Alltså också innan jag läsa. Det är ju ingen slump att Kefka och Kafka är ganska nära alltså namn.
Så är det.
Sådär. The court mage of the Gestalian Empire, Kefka, was their first experimental Magitek knight, given him the ability to use magic. Just det, precis. För han är ju den första som blir experimenterad på då för att kunna använda magi.
Ja.
However, the process was not yet perfected and the infusion damaged Kefka's mind, transforming him into a maniacal harlequin. Oj, det här ordet kan inte ens jag. Unquenchable.
Okay.
Thirst for blood. Chaotic and unpredictable in his drive to cause destruction. Kefka eventually turned... Oh, blah, blah, det är lite spoilers här.
Mm.
Men absolut, det finns ju ändå... Det finns ändå.
Det kanske är det då, att han är egentligen ett resultat av...
Jag har fan glömt det.
Experiment, liksom. För att det säger de ju liksom att han är den första som fick magi, förmågor, efter att liksom magin hade varit utraderad i 1000 år. Mm. Liksom. Det kanske är det som är grejen. Kaotisk.
Kafka cares nothing about anyone or anything but himself and finds no greater joy in life than in inflicting suffering and death unto others. He has no long-reaching goal for his destructive actions. Destruction itself is the goal. Mm. He manipulates the emotions of others and will readily lie about hesitation. But his purpose for doing this is again usually nothing but his own amusement in tormenting them. Alltså,
ja, men det
han är en genomond jävla svin bara.
Ja, men det är ju så här, han rider ju inte fram på en drake och bränner byar, utan han förgiftar floden så att folk ska dricka vatten.
Ja, jag vet.
Och liksom ge till sina barn och dö.
Mm.
Han är ju genomond.
Ja. Men jag gillar ändå honom. Han är väldigt, väldigt unik och gör det han gör på ett coolt sätt. Liksom. Sen fick vi ju efter det här de här lite mer komplexa Sephiroth, Ultimisia och Kuja och många av de andra liksom karaktärerna, bossarna då, var ju mer nyanserade. Men Kafka var ändå början på den här gudagrejen. Liksom. Någonting som är ett signum för Final Fantasy än idag.
Absolut.
Ska vi försöka sammanfatta, det är svårt, men vi börjar få ont om tid. Vi försöker sammanfatta det här jättestora och jätteepiska spelet med några slutord.
Jag kanske inte sammanfatta spelet, men sammanfatta mina intryck av spelet.
Mycket bättre.
Ja. Alltså jag känner att det känns otroligt, så ska jag säga, inleda med att äntligen ha fått uppleva Final Fantasy VI.
Mm.
Det här är ett fantastiskt vackert spel med välskrivna karaktärer och helt otrolig musik och gripande handling. Det är inte mitt favoritspel i serien, men jag kan verkligen föreställa mig den här känslan av att ha spelat det här i ung ålder. Alltså det måste ju ha varit helt otroligt, och särskilt då med tanke på att det inte släpptes förrän 1999, eller vad du sa, i Sverige. Alltså det måste ha varit fantastiskt att få uppleva det. Från att man har läst om det i Superplay liksom, till att äntligen få spela det. Liksom. Det har ju verkligen hypat upp det här spelet. Och det förtjänar sin hype, verkligen. Så jag förstår folk som har det här som sitt favoritspel i serien. För det innehåller så mycket. Och samtidigt är det liksom, det är snabbt tempo. Man blir aldrig uttråkad. Och jag tycker att det är en lagom svårighetsgrad. Rimliga utmaningar. Men det som verkligen sticker ut, det är de här fantastiskt välskrivna karaktärerna som än en gång är så älskvärda, modiga och riktiga hjältar. Jag känner liksom samma känsla man får när man spelar Final Fantasy 9, när man kommer till det där stället i spelet när de spelar den här låten You're Not Alone.
Mm, mm.
Och liksom vännerna samlas för att nu ska vi slå tillbaka. Nu ska vi hjälpas åt. Den känslan, den fick jag i det här spelet också. Att nu ska vi ge Kafka på nöten liksom.
Mm.
Så fantastiskt spel.
Mm.
Verkligen.
Vad kul. För mig så är det så här, Final Fantasy VI är för mig det första spelet i Squaresofts guldålder. Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Secret of Mana, Final Fantasy VII, 8, 9, Xenogears. Och sen från andra studios då så har vi också spel som till exempel Star Ocean. Ni vet den där magiska tiden, Super Nintendo, PS1. Jag tror inte att storsatsningen på att översätta japanska rollspel till engelska hade varit speciellt stort idag om det inte vore för Final Fantasy VI. Visst, vi i Europa fick ju det här spelet många, många år senare, men det hade ändå en betydande roll. Det är ett spel som liksom satte en standard för hur en hel spelgenre ska fungera. Och vi ser ju tecken på det även i moderna JRPG, typ Sea of Stars, hade inte funnits om det inte hade varit för Final Fantasy 6. Det är mer än ett bra spel för mig. Det är liksom en gripande berättelse om kärlek, förlust, krig, politik. Ett Game of Thrones för sin tid. Kan man säga det utan att det låter larvigt?
Men jag tycker det. Jag tycker faktiskt det. Ja. Det är så mogna teman.
Det är mogna teman. Och hade man liksom spelat Final Fantasy 4 och 5 innan och sen fick det här. Det är liksom det är så fasansfullt vackert och så briljant skrivet, tillika att det är liksom en sån hörnsten i tv-spelshistorien. Och man förstår ju också att vad världens bästa tv-spel Final Fantasy 7 fick sina rötter ifrån. Man började se tendenserna till det i det här spelet. Det är så mycket story, det är så mycket intryck, så mycket karaktärer, så mycket humor, stora bossar. Vilket jävla äventyr. Jag älskar det. Jag älskar Final Fantasy 6. Visst, det är inte kanske topp 5 Final Fantasy-spel för mig. Kanske inte, jag vet inte. Vilken dagsform jag är i. Så här. Men jag gillar ju liksom den här guldåldern. Super Nintendo, PS1, de JRPG:erna som kom där under den tiden är ju, det kommer aldrig bli så bra igen.
Men Final Fantasy 6 var liksom en founding father.
Verkligen så. Mm. Verkligen så. Och det betyder väldigt, väldigt mycket för historien, eller vad som är liksom JRPG idag. Det betyder jättemycket i den historien. Final Fantasy 6 är och förblir en hörnsten i tv-spelshistorien.
Well said.
Det här avsnittet av Paripixlar görs i samarbete med X-Gamer och deras prestationshöjande energitillskott X-Zero. Ingen socker, ingen kolsyra, bara ren jävla kärnkraft. Väck det där monstret inom dig. Och vi ska prova en ny produkt av dem idag här.
Och spännande.
Vad står det här på?
Nu ska vi se, vi ska testa smaken Pear Lemon.
Pear Lemon.
Säger man det så säger man Pear.
Pear Lemon.
Pear.
Jag vet inte.
Det är päron och citron.
Vilken är din favoritfrukt av päron och citron? Vad har vi på päron?
Ja, men alltså, päron kan du ju äta rätt bara rakt av. Det gör du ju inte med en citron. Då är du ju en psykopat.
Det finns folk som kan göra det också, ska vi se. Vi har blandat upp varsin shot här som vanligt. Då, så
skål,
ska vi se. Farligt god.
Det här är bra. Alltså.
Farligt god. Som jag sa förra avsnittet, det känns lite som typ Fun Light.
Jag tänkte precis säga, alltså det smakar ju som saft liksom. Mm. Fast lite extra.
Fast du vet, dra i dig det här istället för en kopp kaffe innan du ska till jobbet, innan du ska till gymmet. Jag kör den här innan gymmet varje gång. Funkar perfekt för det.
Det funkar jättebra att bara byta ut liksom morgonkaffet mot en sån här,
ja,
tycker jag.
Precis. Och samma sak om du sitter uppe, du passar på nu i mellandagarna kanske och du vet, du har någon boss du vill ta. Du behöver skärpa sinnet.
Precis, eller som vi som sitter här och ska spela in podd är ju perfekt att starta.
Exakt, jo men exakt. Den har fuelat 6 avsnitt nu så att det är högt tempo. Det är tack vare X-Zero.
Ja men det kan man säga. Duracell-energi.
Det är verkligen kärnkraft rakt ut i venen.
Ja.
Så ett stort tack till våra goda vänner på X-Gamer.
Tack så mycket.
Okej, jag vet vad du tänker. Varför blir den här grymt snygga igelkotten intervjuad i par i pixlar av Robin och Filippa?
Mitt namn är Tim Mirens, mannen som dubbade Cyborg 009.
Hi, this is Christopher Randolph, the voice of Otacon.
This is Corey Marshall, the English voice of Rio Hazuki.
My name is Robert Belgrade, the voice of Alucard from Castlevania.
Mitt namn är Annika Smedius, den svenska rösten till Sailor Mercury ifrån Sailor Moon. Och du lyssnar på Par i pixlar med Robin och Filippa.
Varför rullade bordet iväg?
Nej.
Det var ett julbord!
Nej. Det var fin.
Vet du förresten? Vet du varför tomten inte har någon barn?
Nej.
Han kommer ju alltid i skorstenen.
Åh nej! Den var kul.
Du, det snöade.
Uh-huh.
Det var vitt sen.
Nej men.
Hängde du med där?
Ja, det tog en sekund men den var fin. Den var bra.
Jag ber om ursäkt för att det här avsnittet kanske inte släpps riktigt när jag hade velat att det skulle släppas. Men som sagt, det är jul. Vi har varit sjuka. Jag har haft fullt på mitt bord.
Men så är det.
Ja. Jag tänker inte gå in på vad det är. För jag vill inte jinxa det som jag håller på med just nu. Men det handlar inte om tv-spel. Det handlar om liksom min yrkeskarriär. Kan man säga så. Jag hatar ordet karriär. Det är ett av de här orden jag hatar. Men jag håller på med lite grejer och jag kan berätta mer om det sen. Men jag ska inte bli spelproducent eller sådär. Men det, liksom, folk kanske bryr sig om vad jag pysslar med. Liksom. Jag är bara glad över att jag ska kanske byta jobb snart.
Ja, men det ser vi fram emot.
Jag vill inte jinxa någonting. Nej. Jag väljer bara att hålla käften.
Ja,
men det kan ha påverkat poddens framfart lite.
Ja, att jag men haft, inte liksom, framtid.
Nej. Gud nej. Jag kommer kunna kanske ha roliga historier att berätta i framtiden.
Ja, men det då, tror jag. Liksom. Lite fler. Pappa skämt kanske.
Förhoppningsvis är det här ett avsnitt som har släppts i mellandagarna. Man vet aldrig.
Mm.
Men ska vi gå vidare och göra något annat? Eller vad säger du? Ska vi skita det här?
Ja, vi skiter den. Mm. Det har gått för lång tid.
Vi har pratat om Final Fantasy 6.
Ja.
Det har varit en jättemysig kväll och jag hoppas att vi liksom... Det finns så mycket att säga om det här spelet. Jag hoppas att liksom allting blev sagt.
Ja, jag hoppas att ni som har spelat spelen tycker att vi har gjort en gedigen sammanfattning. Att ni kanske håller med, kanske inte håller med.
Mm.
Och att ni som inte har spelat spelet kanske känner att nu är det nog på tiden att besöka.
Det är väldigt lättillgängligt idag.
Väldigt.
Det finns på liksom alla moderna konsoler. Det finns till och med på, så här, på App Store. Och
ja, men det börjar bli som Skyrim. Att du kan spela det på en sten.
Eller ett så graviditetstest. Liksom.
Typ. Mm. Så man har ingen ursäkt.
Nej, precis. Nej. Precis. Det är bara att sätta in och spela.
Mm.
Men är man inbiten JRPG-tönt så har man ju spelat den. Såklart.
Så är det.
Ett stort tack för att ni har lyssnat på avsnitt 207 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spels podcast Par i pixlar. Med mig, Robin och Filippa.
Ja. Tack så mycket.
Puss på er.
Puss på er.
Hej. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Par i pixlar. Om du vill stötta den här podden så tycker vi att du ska gå in på patreon.com/paripixlar.
Och där kommer ni hitta massor med exklusivt material. Bland annat Robins spelmysterier, sagostund med Final Fantasy.
Eller när vi snackar om hårdrock och metal. Vill ni oss någonting?
Det är klart ni vill.
Så mejla oss på podcast@paripixlar.se eller paripixlar@gmail.com. På vår hemsida paripixlar.se så hittar ni allt det här och en länk till våran Discord-kanal där ni kan gå in och hänga med likasinnade lyssnare, eller hur Filippa?
Ja, men det stämmer. Vi ses där.
Vi ses på Discord och tack för att ni har lyssnat återigen.
Tack så mycket.
Och innan vi avslutar, ge oss gärna ett betyg i din podcastspelare. Det betyder jättemycket för oss.